vill bara läsa två verser.
Just wanted to read two verses.
Och väldigt kort bara dela om titeln Guds gränslösa nåd.
And just briefly share something about grace of God that is without limits.
Jag älskar verkligen berättelser.
I love stories.
Som talar om någon människa.
We speak about someone.
Som är så långt borta från sanningen som man kan vara.
Who is so far away from the truth as you can get.
Som har gjort så mycket fel som man bara kan göra.
And they made as many mistakes as you can do.
Som är så syndig som man bara kan vara.
And they're as sinful as you can be.
Jag talar nu i mänskliga termer.
And I'm using human terms.
Och sen hur Guds nåd finner dem någonstans.
And then the grace of God just finds them somewhere.
Och de kommer till tro.
And they become believers.
Och innan jag berättar om en sådan historia.
And before I tell this kind of story.
Så vill jag att vi läser några bibelverser.
Just want us to read a few verses in the Bible.
Den första är i Titus kapitel 2.
The first one is in Titus chapter 2.
Säkert bekant för många av er.
I'm sure it's familiar to many of you.
Men Titus andra kapitel.
Titus 2.
Och början i vers 11.
Beginning in verse 11.
Och vi ska läsa från eller till och med 13.
11-13.
Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men.
Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.
Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously and godly in this present world.
Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.
Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ.
Sen Romarbrevet andra kapitel.
And then in Romans 2.
Och de första fyra verserna.
Verses 1 to 4.
Romarbrevet 2.
Romans 2.
1 till och med 4.
1 to 4.
Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt.
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest to thyself. For thou that judgest dost the same things.
Jag märker att det är kung Jakobs översättning.
It's the King James translation.
Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så.
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så själv gör på samma sätt?
And thinkest thou then, O man, that judges them which do such things, and do the same, that thou shalt escape the judgment of God?
Och sen vers 4.
Verse 4.
Som jag vill att ni lyssnar väldigt noga.
You to listen very closely to this.
Därför att den säger nämligen någonting som de flesta människor tror att det är precis tvärtom.
Because this says something which most people just believe that it's the complete opposite.
Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse.
Or despises thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering. Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance.
Vi tror många gånger att det är Guds hårda hand som för oss till omvändelse.
Sometimes or many times we think that it's the hard hand of God that leads us to repentance.
Men det är hans godhet.
But it's his goodness.
Det är hans nåd.
It's his grace.
Det är hans tålamod.
It's his patience.
Men vi ser att han inte krossar oss som en fluga när vi gör fel.
And when we see that it just doesn't squash us like a fly when we do something wrong.
Då är detta i sig ett tecken på att Gud är god.
This in itself is a sign that God is good.
Och kärleksfull.
And that he is loving.
Och väntar på att vi ska vända om.
And he's just waiting for us to repent.
Berättelsen som jag tänkte berätta.
And this story that I'm going to tell.
Tror jag säkert Andrei och Valeri redan känner till.
And I think Andrei and Valeri know this.
Men jag läste om den alldeles nyligen.
I read it just recently.
Jag försökte få Tina att hjälpa mig med uttalet.
And I tried to get Tina to help me with the pronunciation.
Så vi får se hur det går. Men,
so we'll see.
Mikhail Kalashnikov.
Mikhail Kalashnikov.
Ja. Och alla män vet Kalashnikov.
And all the men know Kalashnikov.
Det är alltså maskin i det.
It's a machine gun.
Ja, han är död. Det är precis poängen.
He's dead, that's the point.
Han dog alldeles nyligen.
He died just recently.
Den 23 december.
The 23rd of December.
I en ålder av 94 år.
And he was 94 years old.
Han var född 1919.
He was born 1919.
Han kom från en bondefamilj med 19 barn.
Yeah, and his family were peasants. He had 19 children.
1941.
And then 1941,
låg han på ett sjukhus.
He was in hospital.
Och återhämtade sig från en skadad axel.
He was recovering from a wounded shoulder.
Som han hade fått i striden vid Bryansk.
He had been wounded in the battle at Bryansk.
Som hade att göra med den tyska operationen Barbarossa.
And it had to do with this German operation Barbarossa.
Och han funderade i sjukhussängen på vad han kunde göra för att förhindra den tyska invasionen som var på gång.
And when he was lying there in bed, he was thinking of what he could do just to stop this German invasion.
Och han blev en uppfinnare.
And he started inventing things.
Och en självlärd ingenjör.
And a self-taught engineer.
Och han byggde då, om jag säger, AK-47.
And he built his AK-47.
Det är alltså förmodligen världens mest kända maskingevär.
It's the most famous machine gun in the world.
Och man kallar det ofta för en Kalashnikov, som är hans namn.
And it's often called a Kalashnikov, which is his name.
Och han var som sagt en självlärd man.
And he was self-taught.
Och han avslutade sitt liv som generallöjtnant.
And he ended his life as a
general lieutenant.
Okay.
Och alltså han han var alltså mycket, mycket känd.
And he was so well known.
Och hade en form av hjältestatus.
And he was kind of a hero.
Det intressanta var.
And the interesting thing was.
Att han var en ateist.
That he was an atheist.
Och under sovjettiden så var det där man skulle vara.
And in the Soviet days that you had to be communist.
Men när Berlinmuren föll.
But then when the wall fell.
Och Sovjet upphörde att existera så att säga som union.
And the Soviets ceased to exist as a union.
Då var det många som kom till tro.
Many became believers.
Jag bodde i den delen av världen under en kortare period.
I was staying in that part of the world for a time.
Och såg hur tusentals människor vände sig till Kristus för
frälsning. And I saw thousands of people come to Christ for salvation.
Men Mikhail Kalashnikov var inte en av dem.
But Mikhail Kalashnikov was not one of them.
Han fortsatte inte att jag träffade honom nu, men
not that I met him, but
men han fortsatte att vara en ateist.
But he was still an atheist.
Men precis innan han dog.
But just before he died.
Så tog han kontakt med patriarken av Moskva.
He got in touch with the patriarch of Moscow.
Och han skrev ett brev till honom.
And he wrote him a letter.
Och de började att ha en konversation.
And they started talking to each other.
Och den frågan som han hade.
The question he had.
Det var att vad är min roll i historien?
Is what is my role in history?
Jag har uppfunnit ett vapen.
I invented a gun.
Som har tillverkats i över 100 miljoner exemplar.
That has been they have made more than 1 million copies of this.
Som inte bara har dödat väldigt många människor. Som inte bara har dödat
just didn't only kill people.
Men som också används av regimer som systematiskt har förföljt troende.
But it's also used by regimes that are persecuting believers.
Och jag känner inte patriarken av Moskva.
I don't know the patriarch of Moscow.
Jag tog fram en bild av honom.
I found a picture of him.
Jag är inte lik honom.
I don't look like him.
Framförallt har jag inget skägg som han.
I don't have his beard.
Men jag vet inte vem han är.
I don't know who he is.
Jag vet inte vad han står för.
I don't know what he thinks.
Men jag vet att de hade en dialog.
But I know that they had a dialogue.
Och jag vet att Mikhail Kalashnikov kom till tro.
And I know that Mikhail Kalashnikov became a believer.
Och jag vet inte exakt vad det betyder heller.
And I don't really know what that
i det här fallet.
In this case.
Men jag hoppas
But I'm hoping
att det är samma tro som jag har.
But it's the same faith that I have.
Tro på Herren Jesus Kristus.
Faith in the Lord Jesus Christ.
Att han alena dog för mina synder.
That he alone died for my sins on the cross.
Att om vi sätter vår tro till honom.
And that if we believe in him.
Då blir vi frälsta.
Then we are saved.
Så jag tror att det var det som han tog till sig.
And I think that's what he accepted.
Vid över 90 år gammal.
He was more than 90 years old.
Så vände han sig till vad han trodde var i alla fall ett sätt att komma till Gud.
And then he turned to what he believed was a way to come to God.
Och jag tänkte bara kort på tre saker.
And I thought very briefly. I thought of three things.
Om Guds nåd.
About the grace of God.
Det är aldrig för sent.
That is never too late.
Det är för sent endast när vi dör.
It's only too late when we die.
Och alla människor dör.
And we will all die.
I Hebreerbrevet 9:27.
In Hebrews 9:27.
Står det att en människa är ålagd att en gång dö och sedan dömas.
It says that man will die and be judged.
Och om den första delen av versen är sann.
And if the first part of the verse is true.
Då kanske den andra är det också.
Maybe the second part is true too.
En gång dö och sedan dömas.
Well, we will once die and be judged.
Gör vi det med eller utan Kristus.
But when we do that with or without Christ.
Så det är aldrig för sent.
And it's never too late.
Det är aldrig för stort.
And it's never too big.
Och jag tänkte på det att i första Timoteus 1:15.
I thought of First Timothy 1:15.
Så säger Paulus.
And Paul says.
Att han var den största av alla syndare.
That he was the chief of sinners.
Därför att han hade förföljt Guds församling.
Because he had persecuted the church of God.
Så jag vet inte vad Mihail Kalashnikov tänkte.
I don't know what Mihail Kalashnikov thought.
Men han kanske tänkte att han var den största syndaren.
Maybe he thought that he was the chief of sinners.
För att han hade uppfunnit det här vapnet.
Because he had invented this
weapon. Som var goda ambitioner i början.
The intentions were good at the beginning.
Men hade använts på många olika sätt.
But it had been used in many different ways.
Och han började tänka på det.
And then he started thinking about it.
Men oavsett om det var Paulus.
But whether it was Paul,
eller han,
or him,
eller jag,
or me,
eller någon av oss,
or one of us.
Vem du nu är som är den största syndaren.
Whoever is the chief sin of sinners.
Så finns ingenting som är så stort.
Nothing is so great.
Att Gud inte kan förlåta.
That God can't forgive it.
Det enda som Gud inte kan förlåta.
The only thing that God can't forgive.
Det är vår otro.
It is unbelief.
Att om vi inte tror.
But if we don't believe.
Då kan vi inte ta emot.
Then we can't receive.
Men det finns ingenting vi kan göra.
There's nothing we can do.
Det finns ingenting vi kan liksom en synd så stor att Gud inte skulle förlåta.
There's no sin so great that so big that God can't forgive it.
Och det tredje och sista.
And the third and last thing.
Är att det är aldrig för svårt.
Is that it's never too difficult.
Ingenting är för svårt för Gud.
Nothing is too difficult for God.
Vi tänker att våra liv är så komplicerade.
We think that our lives are so complicated.
Tänk på Mihail Kalashnikov.
Just think of Mihail Kalashnikov.
Över 90 år gammal.
He was more than 90 years old.
Tänker tillbaks på sitt liv.
And he's thinking back on his life.
Han hade några tankar.
And he had a few thoughts.
Runt sin insats.
About what he had done.
Och tänk om han skulle liksom gå tillbaks och börja nysta upp de här grejerna.
What if he had gone back and started to unwind these things?
Hur skulle han kunna göra det?
How could he do that?
Hur kan Gud förstå det här?
And how can God understand it?
Hur kan Gud reda ut det här?
And how can God deal with this?
Inte alls svårt.
It's not difficult at all.
Allt vi behöver göra är att komma till honom.
What we have to do is to come to him.
I Apostlagärningarna 17.
In Acts 17.
Vers 27.
Verse 27.
Så är Paulus i Aten.
And Paul is in Athens.
Och han säger där att Gud är inte långt borta från någon enda av oss.
And he says that God is not far from any one of us.
Inte från någon enda av oss.
Not from a single one.
Och i Romarbrevet 10:8 står det.
And in Romans 10:8 it says.
Att ordet är oss nära.
The word is near to us.
Trons ord.
The word of faith.
Om vi tror i vårt hjärta.
But if we believe in our heart.
Och bekänner med vår mun.
And confess with our mouth.
Att Jesus Kristus är Guds son.
That Jesus Christ is the Son of God.
Då blir vi frälst.
Then we are saved.
Oavsett vilken ålder.
Doesn't matter what our age is.
Oavsett vad vi har gjort.
Or what we have done.
Oavsett hur komplicerade våra liv har varit.
And if our lives have been very complicated.
Jag tror att Mikhail Kalashnikov är i himlen.
I believe that Mikhail Kalashnikov is in heaven.
Efter 90 år av ateism.
After 90 years of being an atheist.
Så vände han sig till den tro som hans föräldrar har tydligen han.
He turned to this faith that his parents had apparently.
Och jag hoppas och tror att det är samma tro som jag har.
And I do hope and believe that it's the same faith I have.
För om det är det.
Because if it is.
Då vet vi hans eviga destination.
We know his eternal destination.
Ingenting.
Nothing.
Är för stort.
Is too big.
Ingenting är för svårt.
Nothing is too difficult.
Allt vi behöver göra är tro på
honom. All we have to do is to believe in him.
Amen. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du vill se.
And we just pray that you will bless them. In your name.
Amen.
Amen.
Vi tar upp en kollekt.
So we'll take the offering.
Hör en sång.
Hear a song.
Och så välkomnar vi Pastor Matt.
Then we welcome Pastor Matt.